Varmt välkomna till veckans avsnitt av Kyrkfika. Den här veckan möter vi Per Alnevik. Han har arbetat som förskollärare och rektor för förskola under många år och har dessutom tillsammans med sin fru skrivit en bok som blivit undervisningsmaterial för framtida förskollärare. Vi kommer prata om detta, vi kommer prata om glädjen att få möta barn och ungdomar, men vi kommer också att prata en hel del om tro. Och den ambivalens som ibland kan finnas i tro och kyrka. Var med och lyssna på detta. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Kyrkfika. Och idag sitter jag här med Per Alnevik. Välkommen hit.
Tack.
För jag brukar börja med att ställa frågan för de som inte vet vem du är. Vem skulle du säga att Per Alnevik är?
Jag är en lugn person, tror jag. Social. Tycker om att vara i olika sociala sammanhang. Träffa människor. Jag är nu ganska flexibel. Ibland har jag starka åsikter och ibland så tycker jag att det inte man behöver ha någon åsikt om saker och ting.
Ja.
Och sen är jag väl en alltså familjen är ju en när du frågar vem jag är så är ju familjen det som är liksom basen i mitt liv. Med Adde som familjen kallar Karin, som är min fru då.
Just det.
Men i familjen och i hennes närmsta familj är knappt ingen som vet vem Karin är.
Nej, precis.
Alla men i så här lite mer andra sammanhang och jobb och sådär så är det alltid Karin. Så ibland vet jag inte vad ska jag säga, Karin eller Adde. Men det är väl Adde här nu då.
Precis.
För nu är vi ju i den närmsta familjen så att säga. Ja, som också exakt. Församlingen är. En del av familjen. Sen mina barn och deras respektive och barnbarn är ju det viktiga.
Och familjen växer lite igen, tänker jag också.
Familjen växer, ja. Vi kanske har vuxit färdigt nu, jag vet inte. Men nej, det kan man ana.
Man kan ana
det. Tre barn har vi då. Och fem barnbarn hade vi tills vi fick två till. Samtidigt.
Yep.
Och de är 11 månader nu då. Det är väldigt härligt med de här små barnen. Det är härligt med de stora också. Men hela det där spannet från ett år snart till 14.
Just det.
Det är härligt. Det händer mycket i olika åldrar.
Jag tänker också att det är liksom, man brukar väl säga det, att det är liksom guldkornet att få bli just morfar och farfar. Att bara få det götta.
Det är gött.
Ja, precis.
Min svärfar, han sa alltid det, att om du vill fostra, det har vi gjort klart. Så vi tänker bara skämma bort nu.
Ja, vad skönt.
Ja.
Det är den inställningen man får ha. Underbart.
Ja. Sen kan man inte låta bli fostra ändå.
Nej.
Det kanske man ändå ska göra.
Just det.
Jag har ju jobbat med barn och ungdomar hela mitt liv. Så att det är väl där jag också bottnar i vem jag är eller vem jag har blivit. Genom att vara nära barn och ungdomar.
Just det. Uppvuxen i Jönköping?
Nej, i Bankeryd.
Bankeryd, precis. Just det. Snudd på ändå.
Där jag bodde mina första, kan det vara, 20 år.
Precis. Och sen så tänker jag, alltså, när man googlar dig.
Jaha, har du gjort det?
Om man gör det, det har jag gjort. Så förutom då att man får upp sådana hitta.se-kopplingar och så får man ju upp väldigt mycket om just att pedagogik, barn och att ni har skrivit en bok.
Ja.
Ja,
just det.
Hur liksom, just det spåret med barn och lärande också. När kom det in? Eller hur blev det så?
Nej, men alltså jag tror det blev så på grund av att jag växte upp i kyrkan. Och var ju med i barn- och ungdomsverksamhet som barn och ungdom. Men också tidigt med som ledare där. Och ville väl också vara med och leda. Kunde ju, alltså det kanske också har med mig att göra. Jag kan inte låta bli att lägga mig i när jag tycker saker och ting. Och då blir man snabbt, nu kan du bli hjälpledare, nu kan du bli ledare, nu kan du väl ta ansvar för ungdomsverksamheten och allt det där, scoutledare och så. Och det var nog den vägen in till att sen välja och läsa till, det blev förskollärare, jag funderade kring så jag blev, jag tänkte att med yngre åldrarna ändå, för jag tror det var kanske där jag kände mig mest trygg i det jag gjorde i kyrkan då, som ledare i kyrkan. Så barn eller yngre grundskolebarn, så lågstadielärare eller förskollärare.
Just det.
Så blev det att jag läste till förskollärare. Mm. Och jag tror det blev så för att jag tyckte jag var så dålig i engelska. Och då var det mer engelska.
Det var det du föll på?
Ja, kanske. Uh-huh. Ja, men jag valde förskollärare.
Just det.
Yrket då, och det har jag ju inte ångrat sen. Mm. För det.
Har du varit inom förskolan hela ditt?
Jag har varit i förskolan sen jag... Ja, egentligen sen jag gick ut utbildningen då 1977. Mm. Och sen så har jag varit i förskolan egentligen i de flesta utav de åren. Mm. Sen har jag varit i grundskolan också under 10 år som rektor då.
Just det, precis.
Och sen har jag varit på förvaltning.
Ja,
under 5 år ungefär. 4-5 år.
Mm. Ja. Precis.
Så det är väl liksom min yrkesbakgrund. 10 år i barngrupp.
Ja,
30 år som någon typ av, eller olika typer av ledare då inom skola.
Just det.
Och framförallt förskola. Där jag har haft min, där har jag min bas.
Ja,
det, där jag är.
Exakt.
Det är det jag känner att jag kan mer.
Mm. Vad är det liksom i det som du tycker är roligt?
Ja, men det är ju fantastiskt att få jobba med barn.
Ja.
Och att jobba med vuxna som jobbar med barn.
Just det.
Att verka för att barn ska få en bra uppväxt. Att verka för barns rättigheter.
Mm.
Att stå upp för det här är barn rätt till.
Just det.
Och det kan vara uppdrag som finns i nationella dokument och sådär. Men också uppdrag som vi på den här enheten, det här tycker vi är viktigt. Mm. Och då har man, i varje fall inom förskolan, väldigt stort friutrymme där att skapa en verksamhet som man tycker det här kommer innebära att de här barnen kommer få ett härligt liv här och nu.
Mm,
inte bara för att de sen ska kunna, de behöver lära sig för att sen kunna.
Nej,
utan det är också livet här och nu för barn. Det måste ju också vara.
Och få vara med och lägga en grund, tänker jag, väldigt mycket. Mm. Att man får göra just i förskolan.
Ja.
Ja, men i det här med tryggheten i sig själv och...
Så det är ett fantastiskt jobb.
Mm, verkligen.
Som man skulle kunna passa på då.
Yep.
Ni som funderar på hur ni ska bli i livet. Jobba med barn. För det är ju så fantastiskt. Man får så mycket tillbaka.
Ja, men precis.
Mm.
Men den här boken då?
Ja.
Varför blev det det? Eller vad handlar den om?
Alltså den handlar om kollegialt lärande.
Mm.
Och den har väl ett vuxenperspektiv då. Och ett ledarperspektiv.
Mm.
Jag sa innan, jag har jobbat 30 år som ledare inom förskola och skola. Och någonstans har jag, utav de halva den tiden så har ju Karin och jag jobbat ihop.
Mm, träffades ni inom skolan? Nej.
Nej, nej. Vi träffades, jag var ute och sjöng och spelade.
Jaja.
Med ett
det kan man också
band i kyrkan.
Ja.
Och då var vi nere i Skåne,
ja.
I Mölle, på en sommarkyrka där och sjöng och spelade.
Just det.
Och då tillhörde... Då är det en del av de ungdomarna som var där. Mm. Så där träffades vi.
Ja.
På Möllehässle camping.
Underbart.
Ja, det är det.
Och sen har ni bara hamnat liksom i samma typ av yrkesbana.
Ja, och då jobbade hon på sjukhus.
Mm.
Och trivdes jättebra med det. Hon var barnskötare och jobbade på barnavdelning och sådär.
Mm.
Och sen när hon flyttade hit... Så började hon på sjukhuset i Jönköping. Och tyckte inte alls att det var kul. Det hade hon tyckt i Helsingborg.
Mm.
Men hon kände att hon kom till någonting som man, det här vill jag inte hålla på med. Och så var hon ju barnskötare då. Och så
just det.
Låg det ju nära till hans. Men så, att jag tyckte från början, det är så bra att vi har olika. Vi ska inte jobba ihop. Jag börjar prata i olika perspektiv, olika arbeten och sådär. Så just kanske det berikar. Och så blev det ändå så att vi till slut jobbade. Vi började ju inte jobba ihop direkt. Utan det blev ju egentligen i början av 2000-talet då när vi tog över tre stycken förskolor. Mm. Två förskolor i Jönköping då. Och sen startade vi en till.
Just det.
Och efter de där åren när vi kände att nu är det liksom dags att lämna över det till någon annan. Så hade väl Karin hade en idé då kring att vi skulle skriva en bok. Och det tänkte jag att varför det? Ja, men det kan du göra, tyckte jag. Mm. Men så tyckte hon, det är du som har varit där som rektor i förskolechef i 13 år. Och hon var med aktiva från början och sen började hon ju skriva på en avhandling. Och då var hon inte med lika mycket, men hon var ju med under hela tiden där. Mm. Och det var fantastiska år som vi fick vara med om där tillsammans med de förskollärarna som jobbade där. Och tillsammans med att skapa en verksamhet som vi tyckte att det här är någonting som barn har rätt till att få vara med om. Mm. Som vi lyckades med ibland, och ibland så lyckades vi såklart inte, för det är ju så med livet. Mm. Det är ingen räkmacka.
Nej.
Men på ett vis var det väl någonting som blev liksom viktigt. Var viktigt för oss och blev viktigt för oss, och som också lever vidare, som känns ju jättehärligt att det gör det.
Precis.
Så det skriver vi fram i, och det handlar om kollegialt lärande. Hur kan vi lära av varandra, och att du är inte ensam, utan vi tittar på varandras arbete. Vi delar varandras arbete mellan förskolorna, mellan avdelningarna också, för att hjälpas åt och ta ansvar för inte bara sitt eget utan också för helheten då.
Mm. Det är superbra.
Mm. Så det känns så här efteråt att det... Jag stöter fortfarande på många som läser boken som jobbar inom förskolan och kanske förskolechef och rektorer som de heter idag då.
Ja, men precis.
Som läser den och uppskattar den, så det känns ju jätteroligt.
Ja,
så det blev väl bra att den ändå blev skriven då.
Ja, men precis.
Och sen har vi fått vara med om att efter vi hade slutat då, så tillsammans med den nya ledningen då och några av förskollärarna, skriva varsitt kapitel i en bok till. För då var det ju våra röster.
Ja, men precis.
I den som Ado och jag skrev.
Yep.
Men i nästa bok så är ju förskollärarna som också skriver själva. Det där att också förskollärare skriver.
Mm.
Och tillsammans med, vi inleder, Ado och jag och den nya ledningen avslutar boken. Och så har vi en gemensam avslutning. Och så däremellan är det förskollärarnas berättelse om arbeten som de har gjort och som de är i. Och tankar om förskola, utbildning.
Ja, precis. Exakt. Mm. Det är så viktigt, tänker jag, ändå. Att få reflektera liksom, kring vad är det vi ger vidare. Ja, men det är underbart. Och sen så är du ju engagerad... här i församlingen.
Ja.
Har tron liksom alltid... vad har den betytt för dig?
Alltså, den har ju betytt mycket. Den har väl också format mig till den jag är idag.
Mm.
Jag är uppvuxen i kyrkan. Sen barns ben.
Mm.
Har ingen sån här tydlig att... men då bestämde jag mig att jag ska bli en kristen.
Nej, just det. Det var någonting som bara smög fram. Liksom.
Det bara fostrades in i det, kan man säga. Och någonstans tog man väl ändå ställning för viktiga värden som finns genom tron då. Om vara till för varandra, tjäna varandra, hjälpas åt, använda sina olika förmågor, sina olika gåvor.
Just det.
För det tänker jag att det är det som är församling. Det är väl därför som församling fortfarande är viktigt för mig.
Mm.
Sen tror jag i tonåren och äldre tonåren och början av ungdomstiden där att då var jag nog ganska på det klara med så här, tycker jag. Jag var nog rätt klar över både tron och vad jag stod politiskt och vad jag liksom tänkte och tyckte och så. som är under åren kanske mer har blivit diffust.
Ja, just det.
Man möter på människor i olika livssituationer som har det svårt, en del som man tycker det bara går liksom framåt uppåt hela tiden och hur kan det bli så? Man möter människor med olika trosuppfattningar, man möter människor som inte har någon tro alls och inte kan begripa hur man kan ha en tro. Allt det där på har i alla fall påverkat mig till att jag blir mindre och mindre säker på min sak.
Ja, just det.
Att börja tvivla mer. Mm. Jag tror inte jag tvivlade i början av mina år förrän när tvivlet liksom ökar, men det gör lite, det går väl också i vågor. Mm.
Samtidigt jag tänker att det hör lite till det med tonåren också, att man är ganska svartvit och radikalt till viss del. Ja.
Och är man då en grå figur idag? eller en diffus figur.
Ja, just det.
Det var roligt, jag var ju rektor i Stockholm under 5 år och då sa de att det började en mörkhårig yngling på vår skola då du slutade som en grå figur.
Ah,
för under den tiden
tack.
Så bytte mitt hår också färg från mörkt till grått och
precis.
Till idag är ju helt vitt. Så det kanske också är en symbol för livet.
Det var inte bara rent yttre.
Men det är någonting med det där. Jag lyssnade på en podd, en annan podd. Mm. Med Brittas vardagsrum där hon mötte Lars Westerberg, en präst som pratade om tvivel bland annat. Mm. Och ibland så behöver jag hjälp av andra för att sätta ord på vad jag själv har tänkt.
Yep.
För han sa saker som jag tänkte, ja men det där skulle jag också vilja ha sagt. Mm. Men det var det liksom hans ord som fick mig att tänka vidare kring begreppet tvivel då. Och han sa ungefär så här att det som skaver, alltså tvivlet, det är det som driver mig framåt. Det är det som också skapar min tro. Och på något vis det där, att möta någonting som man tänker, jag håller inte med, men kanske det är så här. Och det tror jag också handlar i hög grad, inte bara om åsikter allmänt, utan också om min tro då.
Mm,
att också när man finns i en... i tvivlet så får man också sätta upp på, men vad tänker jag då? Vad tror jag om det här? Och när det där skaver så skapar det också, det skapar och utvecklar min tro, tror jag. Mm. Inte till att bli mer självsäker, men till att formulera sig kring, vem är Gud? Är han närvarande? Fast jag känner att han är frånvarande.
Mm,
man ber i vissa perioder. Jag vet inte hur många hundratals gånger jag stått framför ljusbäraren här och tänkt att här står jag och tänder ljus och ber mina böner. Men jag får i alla fall aldrig de svaren som jag tänker att jag vill ha.
Nej.
Och ibland så tänker man, nu blev det ju lite åt det hållet som jag ville. Sen har jag också lärt mig att man kan inte kräva svar av Gud på det sättet. Och så kanske det.
Mm.
Men jag tror också ändå man kan lämna alla de där önskningarna, om det nu är önskningar. Men det är starka önskningar, för det kan vara en bön för de som är sjuka och de, man tänker att nu är vi så många som ber så nu kommer det hända ett under och sådär. Och så händer det inte ett under.
Nej, precis. Nej, det är ju den där liksom ovissheten och orättvisan som jag ju ibland får bara försöka liksom hantera.
Ja. Samtidigt som jag tänker då att men det är klart att det måste vara på det sättet. För vi är inte mer skyddade bara för att vi är kristna.
Nej.
För vi hamnar precis i samma svårigheter som alla våra medmänniskor. Och om vi inte hade gjort det så hade vi inte kunnat möta våra medmänniskor på ett medmänskligt
Nej,
sätt.
Nej, men precis.
Så det är ju...
Min man sa det hemma just för ett tag sedan då. När vi pratade om det här med orättvisan och att, liksom, att man själv har gått igenom en del lidande genom livet. Då sa han just det, att när vi gick igenom det då med, när hans mamma gick bort. Alltså då förstod man ju inte och kunde inte se meningen i det. Men i efterhand så var han så här. Ibland så kan jag ändå vara tacksam för den erfarenheten. För vad omänskliga vi skulle vara som kristna. Mm. Om vi inte kunde liksom möta någon annans sår och smärta. Och identifiera oss med det. Liksom.
Mm.
Det liksom gör ju inte att det är okej på något vis. Men det är ändå någonstans att det ligger ju någonting i det där med att vi kan inte gå igenom livet helt.
Nej.
Smärtfritt heller. Liksom.
Och det som händer är inte meningen och det är inte Guds mening. Och det är inte... Alltså det är så mycket som händer som är så hemskt och förfärligt.
Mm.
Som händer. Och det går inte att säga att det är meningen. Jag vet, Thomas Sjödin sa det någon gång att det han och hans familj är drabbade av. Det var inte meningen. Och fullständigt meningslöst.
Mm. Exakt.
Men i den här meningslösheten då...
Mm.
att ändå få bottna i någon slags grundhållning till att kanske ändå ha någon att gå till, att be till. Jag tror många människor ber i sin ensamhet, i sitt eget samtal med det som man kanske tänker ändå finns där utanför eller där uppe eller runt oss. Mm. Någonting som jag vet att hon, ärkebiskopen, hon sa att det kanske är det någon, Gud är det som är någonting större.
Mm, just det.
Det som är någonting större. Och det kallar vi för Gud då.
Vad skulle du säga är det som gör att du liksom ändå håller kvar vid en tro på Gud? Alltså jag tänker att det kan ju också bli då att man lätt bara, nej men jag struntar det där, jag får inte ihop det, jag förstår det inte, jag tycker att jag liksom inte, tycker inte att Gud, om han finns, är rättvis. Alltså det finns ju många argument liksom, men vad är det som gör att du ändå liksom faller
Men det är nog en grundhållning, grundton kanske i mig och i många jag möter.
Mm.
Jag har alltid tyckt sen vi kom hit till Habo första gången, för vi har ju varit här ett par omgångar, när vi klev in i missionshuset i Habo.
Mm, just det.
Så möttes vi av en grundton av kärlek och välkomnande.
Mm.
Och den tycker jag att jag fortfarande möter i vår församling. Jag tror kanske att den har hållit mig kvar.
Mm.
Att också få stå där vid ljuspärren. Det är någonting att få stå där med, också med andra runt mig.
Mm, verkligen.
Som kanske ändå pekar på någon typ av, det är något med detta. Fast jag tvivlar, är det någonting med det här.
Mm.
Som jag vill vara kvar i.
Just det.
Även om jag inte, alltså orden räcker ju inte till. När man ska beskriva sin tro. Eller när jag ska sitta här med dig. Så räcker inte orden till.
Nej.
Och ibland då får man ta hjälp av andras ord. Eller av bilder. Eller av naturupplevelser. Eller. Och det kanske är det där att Gud är så stor. Så att han kan möta oss i tvivlet.
Ja, men precis.
Tage Danielsson sa det en gång. Att, då måste jag titta på min lapp här. Utan tvivel är man inte riktigt klok.
Nej, just det.
Och så det är ju någonting med det där.
Yep.
Och det tror jag är verkligen finns i tron också.
Mm.
Det är ju inte en vetenskap.
Nej.
Det är en tro.
Exakt.
Vi tror att det är så här. Jag tänker att jag tror att det är så här. Men jag är inte riktigt säker.
Nej.
Men jag tror.
Så nej, tvivlet, och exakt. Och även hur liksom bergfast jag än är. Eller hur svartvit jag än kan känna mig. Så kommer jag aldrig kunna bevisa det.
Nej.
Liksom. Nej. Det landar ju ändå i en tro i slutändan.
Mm.
Och, sen om den är...
och den tycker jag om att vara i. Och jag tycker precis om idén kring församling. Att vi är många olika människor. Vi tänker olika, vi tycker olika, vi står olika i olika frågor. På ett vis tänker jag att alltså det som det står om våra gåvor eller om våra förmågor skulle man kunna översätta det med. Så behöver man verkligen det. Man behöver de olika åldrarna. Det är få ställen, föreningar, arbetsplatser som jag har varit i där man är alltid från 1 år till 100.
Mm.
Och de kan man möta i en församling.
Mm. Ja, det är fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt. Mm. Så bara den föreningsidén
ja, men precis.
Är ju härligt att vara med i.
Ja.
Och sen har den ju någonting mer kring liksom det man får lyssna till, höra, uppleva i framförallt kanske i musik. Som jag tycker att vår församling så har ju också musik i olika genrer. Och jag hoppas att det fortsätter vara så.
Mm.
Jag hoppas inte att vi blir en som bara har en stil.
Nej,
utan jag vill att vi ska ha många stilar.
Ja, men, och bara det tänker jag ju på något vis att det känns som att det måste finnas något gudomligt initiativ bakom. Mm. Alltså, för jag tänker just den här spretigheten som församlingen är. Och alla åldrar och alla bakgrunder. Det är ju ett omöjligt projekt egentligen.
Ja.
Och ändå så... går det liksom och berika varandra. Det är ju liksom gudomligt på något vis.
Och då kan man tänka att Gud är inte enfaldig.
Nej,
utan han är mångfaldig, precis, mångfacetterad.
Mm.
Och det tycker jag är hoppfullt.
Mm.
Mm. Så den grundhållningen, den grundtonen att kärlek till varandra som egentligen är Jesu uppmaning.
Mm, Precis.
Älska Herren din Gud och älska din nästa som dig själv.
Just det.
Och älska då dig själv också och din nästa. Det tycker jag ska, det är det som ska känneteckna en församling.
Just det.
Och det kan vara åsikter, även politiska åsikter, att vi omfamnar det i församlingen. Och det tycker jag att vi gör. Sen tycker jag att det finns gränser där, för jag tycker också att vi ska vara politiska och ta ställning verkligen för allas rätt. Alla människors rätt. Och att verka mot utanförskapet. Och
precis.
Välkomnande till alla som vill vara med. Och välkomnande som samhälle till att motverka rasism. Och det finns många saker som vi kan verkligen stå upp för tillsammans. Och det tror jag vi kan göra även om vi står olika politiskt. Mm. Som vi också gör i den här församlingen. Det tycker jag är så
verkligen
härligt.
Absolut.
Det är jättehärligt.
Mm. Jag tänker att du är inne på det här med liksom vikten av allas lika värde, att få ge en god grund. Och det är samma sak som du är inne på även när du pratar om ditt jobb. Hur mycket har tron liksom påverkat ditt jobb?
Ja, det var ju en svår fråga, tycker jag. Alltså tron har väl påverkat den jag är och har blivit. Och då har det också påverkat såklart vem jag är och hur jag agerar på en arbetsplats.
Just det.
Sen har ju inte jag jobbat på arbetsplatser som har som en grundidé att det är en kristen skola, en kristen förskola. Utan det är en skola, det är en förskola med plats för alla. Sen vem man är och i mötet så har det med människor så har ju det såklart påverkat säkert vad jag har sagt och vad jag har gjort. Och utan att jag har för den saken haft en agenda att nu ska jag försöka påverka den här människan till att bli en del av kristenheten eller så. Nej, det har ju inte funnits mig. Inte som en idé.
Nej.
Men det är klart att det påverkar hur man agerar som människa.
Du, Per, tusen tack för det du delar. Eller jag tänker att det är just det här med att också få rum för tvivlet i tron. Jag tror att det är viktigt att vi vågar prata om det mer. Att det är nog många som ändå kan känna igen sig i just den brottningen. Jag sitter med en fråga kvar som inte alls har med det här att göra.
Nej.
Så frågan är det något mer du skulle vilja liksom tillägga kring det vi har varit inne på nu?
Nej, tar du din fråga.
Min fråga rör mest Öland.
Ja.
Det är ju någonting som ni just nu, jag tänker om man blickar lite framåt. Och att ni ändå är på väg och lever ert liv lite grann. Vill du säga någonting om det?
Ja, man kan väl säga så här av att vi, sen Adde och jag träffades, så har vi ju nästan varenda sommar varit på Öland. Så vi har ju gillat Öland. Sen har jag egentligen då varit mer förtjust över Bohuslän. För jag tycker det är en fantastisk, vacker plats. Särskilt ute vid havsbandet. Så där skulle jag också kunna tänka mig att vi hade hamnat. När vi började prata om att, för vi har åkt husbil i rätt många år. 15 år kanske. Och gillat det livet och varit på olika platser hela tiden. Så det som sista året började prata om, vi kanske skulle ändå landa någonstans och lära känna en plats lite mer. Och sen har vi ju aldrig haft, vi har ju flyttat otaliga gånger. Så vi har bott på många olika platser, så är vi inte så fästa vid att vi måste bo i Habo, vi måste bo i Bankrud, vi måste bo i Stockholm. Men vi har bott på de platserna och i lite olika hus. Även i Habo har vi bott på olika platser. Men det känns som en ny utmaning. Jag är nybliven pensionär. Då kan det ju vara ett projekt.
Just det. Så nu har ni ett hus på Öland.
Nu har vi ett hus på Öland. Och vi har sålt huset som vi hade i Fagerhult. Vi har en lägenhet och bor i Starbäck. Utanför Habo på landet. Då har vi en tvåa. Så det är där vi är skrivna.
Just det.
Sen hur mycket vi kommer vara där och hur mycket vi kommer vara på Öland, det vet vi inte. Just nu är det nyhetens behag. Vi flyttade in där i 27 november förra året.
Precis.
Så att nu har vi varit där ganska mycket. För att det just är nytt. Och där är ju ett hus och där har vi våra mesta grejer. Så att på det viset så blir det snabbt vårt hem.
Mm.
Vi hade en röd stuga i Fagerhult. Nu har vi en röd stuga på Öland. Ja. Så att det är inte så annorlunda. Ja, det är vackert och det är en vacker natur. Och jag har alltid tyckt det är kul med fåglar till exempel.
Men då är ju Öland ganska...
Så Öland är ju en bra plats för det.
Ja.
Nu har jag ju aldrig varit nördig på någonting. Och det tror jag egentligen... Det kanske skulle varit med i inledningen här. Vad har du för intressen?
Precis.
Jag har så många intressen så jag är inte bra på någonting. Jag gillar ju nördar som kan liksom någonting jättemycket om en sak. Det är ju jättespännande.
Ja, verkligen.
Men jag har aldrig liksom riktigt kunnat... Jag har alltid gillat idrott. Kunnat hålla på med det. Men jag har aldrig kunnat välja idrott.
Mm.
För då har jag ju spelat tennis, jag har spelat fotboll, jag har spelat innebandy, jag har spelat... Allt med boll har egentligen varit roligt.
Mm.
Men jag har inte blivit bra i någonting eftersom jag inte kunnat fokusera på en sak. Likadant med musiksmak. Jag gillar ju allt från hårdrock till klassisk musik. Jag har spelat lite instrument men kanske inte heller kunde bestämma mig vad ska jag spela då. Och då var gitarren bra när jag jobbade i barngrupp med barn. För då var gitarren liksom nära till hands.
Men så är det det du ska göra nu då? Som pensionär? Att nörda in dig på
fågelspårningen? Ja, det är det som är mitt stora projekt. Vad har jag, vilket intresse ska jag ha?
Ja, just det.
Vad är mitt intresse?
Ja. Spännande.
Ja. Så det håller jag på. Jag är sökande kan man säga.
Just det. Exakt. Sökande efter ett nytt intresse.
Ja.
Det är underbart.
Mm.
Du, tusen tack för att du ville vara med i detta.
Mm.
All lycka till er i just projektet med Öland och intresseletandet.
Ja, just det. Mm.
Och jakten på Gud i det, tänker jag.
Ja. Tack, man kan väl ändå säga då som en avslutning, för det skrev jag här och tänkte liksom att ja, vad är det då som bär?
Mm.
Och det enda, det finns då en gammal sång som jag alltid har tyckt om. Det enda som bär det är att nåden räcker.
Mm.
Och den räcker till för mig och för alla oss andra tvivlare.
Mm. Ett amen för det.
Mm.
Mm. Tack ska du ha och tack för ni som var med och lyssnade.